Tack för förtroendet att få komma tillbaka hit. Här trivs jag med er. Predikotexten den här söndagen har jag hämtat ifrån episteltexten. Som då är hämtad från första Korintherbrevets 13:e kapitel. Även kallad för kärlekens lov. Och där skriver Paulus så här. Om jag talade både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag hade profetisk gåva och kände alla hemligheterna och hade hela kunskapen. Om jag hade all tro så jag kunde förflytta berg. Men saknar kärlek är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek så har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingenting ont. Den finner inte sin glädje i orätten, men gläds över sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgås. Tungomålstalandet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det som är fullkomligt kommer, ska det som är begränsat förgås. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det som är barnsligt. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullkomlig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Låt oss be. Herre, i dopet gav du oss din helige ande som gåva. Hjälp oss så den kan leda oss in på kärlekens väg. Amen. Om någon av er saknar vishet så ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll. När Paulus kom till Korint så stannade han där i 2 år. Jag tror att det var där han hade sin längsta verksamhet bland de församlingar som han grundade. Och för att förstå Korintherbrevens innehåll och vad de egentligen betyder. För när vi läser Bibeln är det viktigt att fundera. Vad är den adresserad till? För att vi ska förstå vad den betyder för oss idag. När Paulus kom till församlingen i Korint så kom han till en sjudande stad som hade stora handelsförbindelser med de norra delarna av romerska provinserna och mot Italien. Det gjorde att det fanns en uppsjö med människor av olika etniciteter. Och därmed hade också massa människor med sig olika kulturer och kulturyttringar. Och samtidigt så blandade man ihop det så det varit ett sammelsurium av det hela. Och därför var det ett mycket osedligt liv. Så man sa att det var den tidens Sodom. Centrum i Korint. Där fanns det stora Diana-templet som var helgad åt gudinnan Diana. Och templet, det hade tre funktioner. För det första var det en gudstjänstlokal. För det andra var det ett slakteri. Och för det tredje så var det en bordell. Och det här hade man med sig när man kom in i den nya församlingen. För församlingen i Korint, den växte väldigt snabbt. Och de var ju infogade i det här och det fanns i deras kultur. Att templet var ett slakteri, så var det överallt. Så var det också i Jerusalem. Allt kött som slaktades åt slaktades i templet och var helgad åt Gud. Och här var det också så att det som slaktades i Diana-templet, det var helgat till Diana. Och därför skriver Paulus också i Korint, i församlingen till Korint. När ni blir bjuden hem till någon och äta mat, så kan ni gott äta utan att ha samvetskval för det. Men om världen säger att det här är helgat till Diana, då kan ni inte äta. För ni kan inte äta demoners bröd, lika med Herrens bröd. För på något sätt så var varje måltid en nattvard. Och ni kan inte dela Herren med demoner, skriver han. Församlingen växte snabbt. Och det här är bakgrunden till vad Paulus skriver i Korintierbreven. Med sig hade man då också gudstjänstkultur. Och i den gudstjänstkulturen så fanns mycket av profetior. Och de som var profeter, de försattes genom sång och dans i extas. Och när de var riktigt exalterade, då började de kunna profetera. Och då kunde de säga, välsignad är den stora gudinnan Diana. Men man kunde också säga, förbannad är den stora gudinnan Diana. Och så blev en begreppsförvirring. Och så kommer man till den nya församlingen. Och så försätter man sig i trans och säger man, välsignad är den stora Herre Jesus Kristus. Eller förbannad är den Herre Jesus Kristus. Och därför skriver Paulus att den som säger förbannad är Jesus Kristus, den är en falsk profet. Och därför säger han också klart och tydligt att profeters ande behärskas av profeten. Det vill säga, ska du profetera? Ska du inte gå in i en extatisk situation? För då vet du inte vad du säger. Och då har Guds ande ingen kontroll över dig. Jag har, när vi var unga, Marianne och jag, så var vi ju med i Jesusrörelsen. Den betydde väldigt mycket för oss. Och det har jag med mig. Men jag är också med mig något annat. Många predikanter som kom från USA, var höga och stora, kom och berätta. När jag la handen på den och den försvann cancern. När jag la handen på den och den, då växte benet ut. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och jag tänkte, jag bor i Sverige. Jag har ingen som helst möjlighet att kolla upp vad vederbörande säger om det är sant. Och så blev nådegåvorna en statussymbol. Jag var som pastor också med på ett bönemöte. Och det var en kvinna där som bad om att få bli andedöpt. Nu var det inte jag som stod där, utan det var en annan som gärna tog över. Och så frågade han vederbörande: vad vill du ha för gåva då? Allihopa! Och jag tänkte, vad ska du med dem till? Det bärskar ju inte ens tungotalet. Därför att gåvan blev en statussymbol som pekade på en hög andlighet. Ju fler gåvor, desto mer andefylld människa är jag. Men vad säger Paulus i kärlekens lov? Om jag talar både änglars och människors tungomål, men inte har kärlek, är det ingenting. Du får hur mycket gåvor du vill om inte kärleken finns. Du kanske har fått den när det fungerar, men nu fungerar den inte. Och det skapar egentligen otrevnad. Det blir högmod av det hela. Om någon av er brister i vishet, så skall han be till Gud. Och när vi hör ordet vishet, då ser vi framför oss en intelligent människa med ett oerhört rörligt intellekt och som kan göra saker och ting och förstå det vi inte begriper. Men det är inte det Bibeln talar om. Profetböckerna talar nu och då om vishet och dårskap. Men framförallt Saltaren talar om vishet och dårskap. Och i viss mån också Nya testamentet. Men vad är vishet? Och vad är dårskap enligt Bibeln? Jo, det handlar om lagen. Och då gäller det inte alla de här buden som är obegripliga för oss i Moseböckerna. Därför mesta av dem är till för att leda ett folk som är på vandring i öknen. Utan det gäller 10 Guds bud. Det är lagen. Och när vi ser ordet lagen, så ser vi ett stort paragraftecken. Där det ska inristas: kan jag det, kan jag det, kan jag det, ska jag undvika det, ska jag undvika det. Fråga en from jude, får du höra. Vad säger han eller hon? Lagen, det är uppenbarelsen. Och det är den uppenbarelsen Moses fick på berget när han fick lagens tavlor. Och för mig är det den uppenbarelse jag får när jag förstår lagens innehåll och mening. Gör jag något annat av den, då är det dårskap. Det är det Bibelns begrepp. Och då finns ju det här: var är lagens råmärken? En liten episod som är lite komisk, men som visar lite vad det är. När Israel har fått sitt land, så kom en ung man dit, välutbildad, och fick ett bra jobb. Men han hade ett problem. Han var tvungen att långtidspendla. Och för att nå sin arbetsplats på söndag morgon var han tvungen att åka på sabbaten. Och då bröt han sabbatsbudet. Och han funderade: vad gör jag åt det här? Jo, men så upptäcker han så småningom: det står att det gäller inte, det finns ett undantag om man åker över vatten. För en sjöman kunde inte bara hoppa i spat när det var sabbat. Aha, tänkte han. Tog han en kruka vatten och satte under sätet på tåget. Så åkte han över vatten. Då gör man paragraf av det hela. Eller i vårt eget land då. Tänk bara för när på 1800-talet. När kyrkan dominerade allt. Då hade man ju också det här med sabbatsbudet. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Och så kommer frågan. Var går gränserna? Jo, sa man. Du får inte syssla med någonting som roterar. Då fick alltså inte man skicka ut drängen att lasta kärran och köra ut grejer på åkern. För där roterade. Frun i huset kunde inte sätta pigan att spinna. Det roterade. Men var det då en illmarig husfru? Då tog hon pigan och satte henne vid spisen där det var varmt och gott. Och hon kanske hade varit ute och rantat på lördagnatten och var trött. Och så satte hon henne där och skada. För det snurrade inte. Då gör man paragraf av det. Och det är så lätt att göra det. Fundera. Och så skapar man gärdsgårdar. Och så ställer sig folk vid gärdsgårdarna och tittar, för gräset är nu grönare på andra sidan. Och så vänder man ju Jesus ryggen. Paulus talar därför på ett annat sätt. I Galaterbrevet säger han att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Och när jag läser den här texten, då ser jag inte ett träd med massa olika sorters frukter på. Jag ser en hel fruktträdgård. Jag kan gå och plocka det som jag för närvarande vill. Och då kommer nästa fråga till mig. Hur ser det ut i min andliga fruktträdgård? Och så slår det mig, en god vän hade ett jätteäppelträd, eller har, på sin tomt. Och alla år så har det bara varit 3, 4, 5 äpplen, inte mycket. Men så plockar han dit en som kan äppelbeskäring av träd. Och hösten därpå så har han äpplen. Så han inte klarar av att ta reda på allt för att köra en del på soporna. Hur är fruktträden här? Är de vildvuxna så de inte bär frukt? Och när man då säger så. Då blir min tanke, och jag tror många hos er, ett dåligt samvete. Hur ser min trädgård ut? Har jag vildvuxna träd som inte bär någon vidare frukt? Och hur ska jag göra för att kunna ansa de här träden så att de kan bära frukt igen? Och så går vi från gudstjänsten med dåligt samvete. Och så glömmer vi det viktigaste av allt. Nåden. Därför att den helige ande är den som kan komma och beskära våra träd. Jag klarar inte det själv. Och många av er har väl på sina tomter trädgårdar. Får de växa fritt så är det mest kvickrot och nate. Men ni går ju där och plockar. Och här är en kvickrot och så sticker man ner fingret så långt man kan för att få med själva roten också. Och här har vi lite nate och här kommer en maskros och så vidare. Och på det sättet så håller vi ändå gården ren så att folk som kommer, de ser inte den enskilda ogräset, de ser helheten. När den helige ande får komma, då beskär han träden så de bär frukt. Sen kan du och jag vara med och plocka de här vattenskotten som kommer och bara ta näring. Och så småningom kanske det blir för mycket ändå. Ja, då har vi den här anden som kommer och vill meddela. De andliga nådegåvorna, de är arbetsredskap. Jag tänker på en kyrka som jag besökt, som byggdes ny. När man kom in i korridoren, då hängde en spade där, ren, blank och fin. Och så var det en plakett som stod första spadaget, det och det datum. Och det här är väl okej, det kan man gärna göra för dig. Det är ju lite historia, men följ med i tankegången. Spaden som hänger på väggen, kanske en statussymbol. Men den gör ingen nytta. Spaden som står ute på åkerna där man kanske har grävt i diken med, den är inte ren och vacker, den är full av jord och dy. Spaden ska stå på åken. Dynggrepen ska stå i gödselstacken. Då gör det nytta. Och när bonden sen visar upp sina ägodelar, då visar han inte på spaden och grepen och alla andra, utan då visar han, titta vad det växer. Nådegåvorna är arbetsredskap. Och de gåvorna vi läser i Första Korintherbrevet 12. Det är inte gåvorna i absolut bemärkelse. Det är ett smörgåsbord. I Romarebrevet så talar han också om gåvan att vara generös, som några har. Gåvan till det ena och det andra. Och frågan är, vad har jag? Så får det bli arbetsredskap som är till för att möjliggöra församlingens tillväxt. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Det är när kärleken kommer som vi får omsorg om varandra. Och omsorg om de svaga. Församlingen är en organisation som växer. Och i församlingen har vi människor med olika färdigheter. Och jag har sett i de församlingar jag har jobbat i. Så finns det de här. De syns inte mycket. Men de gör mycket. Den som på ett ställe kom in en timme före gudstjänsten och kollade att elementen var varma. Och såg till att det var värme på dem. Det syntes inte. Men hade märkt som man inte hade gjort det. En annan, han var där och hjälpte till med om någonting behövde snickras. Det är också en gåva som någon har med flinka, intelligenta fingrar. Och så bär vi var och en på olika gåvor som vi kanske inte tänker på. Men som det skulle märkas om den inte fanns. Men det andra som händer när vi har en stor gemenskap. Nu vet jag ju inte hur det är den här församlingen, för den känner jag inte. Men jag misstänker att det kan vara här som i alla sammanhang där människor samlas, församlingar. Röda korsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar och vad det är. Så är det en grupp människor. Vissa drar jag jämt med och fungerar bra. Andra drar jag, ja, de fungerar. Men det kan finnas en och annan som, vad gör den här? Det blir så konstigt när den kommer. Den drar ju ner stämningen. I Jakobsbergskyrkan har man nu en pastor som kommer från Kina, Dao Wei. Och Da Wei säger, när man pratar om det här. Jo, säger han. Du har den helige ande. Den fick du i dopet. Och när du möter en människa som du tycker illa om, då ska du välsigna den. Det händer väl inte så mycket första gången. Men kanske 25:e gången. Och du ska inte bara gå fram och lägga handen på den och säga jag välsignar dig. Utan det sker här inne. Och tänk då så här. Välsignad är du vår Herre. Världens konung och Gud. Som har givit oss den och den som en gåva till församlingen. Och smått, mer eller mindre, så förändras atmosfären mellan mig och den. Och till slut så kanske jag till och med kan föredra den. Och kanske så småningom bli god vän med den. Men vad som mer händer, som vi inte tänker på, det är att när atmosfären mellan mig och den här personen väcks, då sprider sig den också i församlingen. Vi kanske inte märker det. För det går så sakta. Det är ju som när vi träffar våra barnbarn. Oj vad de har vuxit sen sist. Ja, säger föräldrarna. Det har inte vi märkt. För de har varit med för varje dag. Så är det när vi välsignar varandra. Vi märker det inte själv. Men omgivningen märker det. Och församlingen får en annan atmosfär. Paulus visar på i kärlekens lov att vi ska inte gå in i extas. Men vi ska söka kärleken. Den talar också om att gåvorna fortfarande är i bruk. Men de ska upphöra när fullkomlingen kommer. Men var vi än är, säger Paulus när han slutar tro kärlekens lov. Nu. Och när gåvorna har upphört, så säger han, då består tro, hopp och kärlek. Men störst av dem är kärleken. Och när det får växa i församlingen, då kommer människor att se, här finns det vi saknar. Amen. Låt oss be. Du kärlekens Gud. Tack att du vill möta oss med din kärlek. Och Herre, gör oss mottaglig för den. Så att vi kan välsigna varandra. Så att välsignelsen växer. I oss och i Rönninge och Salem. Så att människor ser att det finns en Gud som kan förändra svåra situationer. Amen.